Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnpanelet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där jag fortsätter den här serien om kriget 1812 som jag började med i förra avsnittet. Pratade lite grann om den allmänna bakgrunden för avsnittet där, hur USA som en ganska ung nation dras in i konflikten, den ganska massiva konflikten mellan Frankrike och Storbritannien. Och ni kommer ihåg, det var de här olika typer av dekret och orders in council som gjorde det ganska omöjligt för den stora neutrala handelsflottan som finns i USA. Det vill säga, passerar man inte en brittisk hamn så vart britterna irriterade. Passerar man en brittisk hamn så blev fransmännen irriterade. Och på något vis var det lite omöjligt för amerikanska handelsskepp att agera här. Hur man än gör så gör man ju egentligen fel då, så att säga. Dessutom hade vi problematiken med att Storbritannien hade en ganska vid tolkning av blockad av den europeiska kusten. Och genomförde den här blockaden i princip nästan utanför den amerikanska kusten, och dessutom då kidnappade väldigt mycket amerikanska sjömän. Och i den här problematiken så behöver USA kunna komma med någon form av motmedel och svar på det här. Och det är väl lite grann i det vi ska titta på idag då, hur USA försöker hantera den här krisen fram tills dess att egentligen kriget börjar närma sig då. Som jag konstaterade i förra avsnittet, så när antalet skepp och sjömän börjar gå förlorade i allt eskalerande nummer efter 1805 då, så surnar ju relationen mellan Storbritannien och USA rejält då. Någonstans gick ju gränsen för hur mycket den amerikanska stoltheten kunde dras i gruset av storebror i Europa då. Men med tanke på republikanernas nedrustning av flottan och försvaret då, i kombination med en rejält bantad federal budget, så var ju USA allt annat än redo och mobiliserat för någon form av krig då, särskilt inte för att försvara sig ute på haven då. Så här är det ju på något vis den republikanska politiken under Jefferson, biter de ju lite grann i rumpan, eller vad man kan säga, minskar ju på handlingsalternativen som man har framför sig då. Presidenten Thomas Jefferson och utrikesministern James Madison ville ju därför göra ett försök att förhandla om saken med britterna då. Och på plats i London fanns ju diplomaten och senare presidenten James Monroe då, en kollega till dem från Virginia då. Och för att hjälpa honom så skickas en diplomat till då, en advokat från Maryland som heter William Pinckney. Målet för förhandlingarna var ju att Monroe och Pinckney skulle få ett stopp på tvångsrekryteringen av sjömän då, och även en justering av det här Essex-fallet som jag pratade om i förra avsnittet då. USAs grundinställning var ju att man som neutral nation skulle kunna bedriva handel i alla hamnar som inte var effektivt blockerade då, och med alla former av varor då, förutom vapen och ammunition som man erkände som kontraband då. För att pressa fram eftergifter hos britterna och ge det här diplomatiska uppdraget lite förhandlingsutrymme så började också USAs kongress på inrådan från presidenten att rösta igenom handelsrestriktioner med Storbritannien. 1806 kom en lag då, Non-Importation Act, som förbjöd import av ett antal uppräknade varor från Storbritannien då. Det här var kanske inte så bra, det var lite tveksamt om några handelsrestriktioner hade påverkat Storbritanniens hållning vid den här tiden då. Det Jefferson-administration och diplomaterna fick sätta sin förhoppning till var ju att den amerikanska premiärministern då, alltså första minister vid den här tiden som man kallade för, var alltså Charles James Fox, som var en person som var ovanligt positivt inställd till USA då. Så att det var väl framförallt honom som personligen man sätter stor förhoppning till då. Men tyvärr så lyckas ju den här Fox då gå bort, och den nya regeringen under en ny minister var ju allt annat än positivt inställd till USA då. Förhandlingarna ledde visserligen till ett fördrag då, ett nytt fördrag 1806 som kallas för Monroe-Pinckney-fördraget i USA då. Och det var ju antagligen det bästa som diplomaterna kunde förhandla fram då, men avtalet var ju ändå tveksamt sett till med amerikanska mått mätt då. Britterna gick med på att tillåta återexport till Västindien då, i utbyte mot att USA inte diskriminerade brittisk handel kommande 10 år. Däremot så sa man ju ingenting om det här med tvångsrekrytering av sjömän, som egentligen då var den mest infekterade frågan då. Jefferson och Madison var ju allt annat än nöjda med det här fördraget. Eventuella handelsrestriktioner var ju USAs egentligen enda verktyg för att kunna sätta hårt mot hårt då. Att ge upp möjligheten till handelsrestriktioner i 10 år, det är ju lite grann som att du sakar triumfkortet om du spelar kort. Om man skulle gå med på det hade man ju verkligen behövt mycket större eftergifter än bara de gällande handel med Västindien då. Britterna såg ju det här fördraget mer som en fortsättning på det här Jay-fördraget från 1795, och att man visade lite välvilja mot USA tyckte man ändå. Och Jefferson ansåg ju dock att fördraget var så otillräckligt att han inte ens levererade till kongressens senat för godkännande. Och på många sätt blev det här ytterligare en viktig milstolpe som ledde till kriget 1802. Nu hade liksom förhandlingar testats, men egentligen inte direkt lett någon vart då. Istället så eskalerar ju utvecklingen och relationerna försämras successivt, och sommaren 1807 trodde många att kriget skulle vara ett faktum när den så kallade Chesapeake-incidenten inträffade. Chesapeake var ett av de krigsfartyg som federalisterna hade låtit bygga på 1790-talet, och när Jefferson kom till makten och flottan rustades ner så hade ju skeppet blivit ett handelsfartyg. Men det här spända läget gjorde att Jefferson 1807 bestämde att det här fartyget skulle beväpnas och tas i drift igen militärt. Och vid den här tiden så låg Chesapeake i Norfolks hamn i Virginia, och tanken var ju att det skulle mönstra ut och segla till Medelhavet. Ni kommer ihåg att i Medelhavet hade USA vid den här tiden lite trubbel med de här nordafrikanska staterna som krävde mycket tribut och också kidnappade sjömän då. Den nya kaptenen hade ju dock bara besökt skeppet några få gånger, och skeppet hade heller inte hunnit förberedas fullt ut då. Men Kaptenen räknar med att det finns gott om tid för att förbereda sig och lära känna skeppet då under sin första resa till Europa som krigsskepp. Då. Men samtidigt som Chesapeake är på väg att gå ut från Norfolk i Virginia så hade samtidigt ett brittiskt krigsfartyg kallat Leopard gått in i Norfolk för att fylla på förråden. Och som vanligt så deserterade ju några av de brittiska sjömännen och tre av dem anlitades istället för att jobba på Chesapeake. Då. De trodde helt enkelt att de var lite säkra och hårna till och med den brittiska befälet när de möttes i Norfolk. Så det här är ju lite bäddat för trubbel då. När båda skeppen gick ut den 22 juni då så från Norfolk så hann de ju knappt lämna hamnen förrän Leopard krävde att få borda det amerikanska skeppet och leta efter desertörer. Och när den amerikanska kaptenen vägrade så öppnade Leopard eld och avfyrade ett antal bredsidor mot det amerikanska krigsskeppet och Chesapeake. Och det här oförberedda Chesapeake hade ju inte en chans då, tvingas ju direkt hålla flagg och kapitulera. Tre av sjömännen dog direkt av de här skotten då. Ja, och en dör senare medan 19 andra sjömän skadades under de här bredsidorna då. Och när Chesapeake kapitulerade så bordade ju britterna skepparna tog med sig då fyra sjömän. Och utav de här så var ju en av dem född i Storbritannien. Men tre av dem var amerikaner. Det var visserligen desertörer men eftersom de tidigare blivit just tvångsrekryterade eller kidnappade då. Så ansågs de inte att deserteringen var en desertering utan mer en legal rätt man hade då att återta sin frihet. Britterna såg det ju naturligtvis annorlunda då. Det svårt skadade Chesapeake tog sig då tillbaka till kusten och när nyheten av den här incidenten började sprida sig i USA så skapade ju en väldigt upprörd stämning då. I slutet skulle britterna fördöma Leopards agerande och kompensera USA finansiellt för händelsen men det skulle dröja ända fram till 1811 och då kommer det lite väl sent då. Chesapeakes incidenten som det kallas då inträffade ungefär samtidigt som britternas Orders in Council där man inför mer och mer handelsrestriktioner mot amerikanerna och det här gjorde ju att allt fler amerikaner blev upprörda och att det här skapade väldigt, väldigt mycket antibrittiska åsikter i USA då. Britternas agerande på många sätt chockade ju amerikanerna. Nu var det ju inte bara liksom ett handelsskepp som hade bordats utan ett krigsfartyg hade skjutits sönder och personer hade dött då. Och det är ju inte så konstigt att många tror att kriget var nära då. Jefferson gjorde en proklamation som förbjöd brittiska skepp i amerikanska vatten och kallade in kongressen tidigare för att liksom kunna agera i den här läget av kris då. Att Jefferson kallar in kongressen tidigare handlar ju om att hitta någon form av motdrag eller respons på det här då. Och som en respons på britternas kränkande av amerikanska rättigheter och den här Chesapeake-incidenten så började USA och införa ytterligare ekonomiska sanktioner då. Tanken var ju att USAs omfattande handel också var landets främsta vapen att hota med då. Främst var de här restriktionerna riktade mot britterna men vissa åtgärder var ju egentligen riktade även mot Frankrike då. Importförbudet som jag nämnde tidigare var ju den första åtgärden men den stora åtgärden som var Jeffersons stora ska man säga åtgärd eller experiment är ju den så kallade embargot 1807 då. Embargot innebar att USA helt enkelt ströp sin handel och att amerikanska fartyg skulle stanna i hamn. För om inga amerikanska fartyg befann sig på haven så skulle ju heller inga rättigheter kunna kränkas då. Så enkelt kan man säga att USA meddelar Europa att om ni inte låter oss bedriva handel så får ni heller inte handla med oss. Och Jefferson försvarade sitt embargo med att det var ett fredligt vapen att tvinga britter och fransmän att respektera amerikanska rättigheter. Han och med det som verkar säkert ha trott att embargot skulle slå då stenhårt mot de här västindiska kolonierna och speciellt de brittiska som helt beroende av livsmedel från USA för att försörja sig då. Så fort de västindiska sockerkolonierna svalt och var i ruiner så skulle britterna börja göra eftergifter var ju Jefferson och Madisons tankar om. En annan bakgrund till att man väljer det här embargot var ju att Jefferson och Madison också visste att landet inte var redo för krig. Så under tiden som embargot gällde så kunde USA också utnyttja den här pausen i handeln för att rusta upp något då. Så samtidigt som embargot röstades igenom röstades kongressen också igenom för att rusta upp den reguljära armén då. Underligt nog, i en konflikt som uppenbarligen då var centrerad i haven, så rustades inte flottan upp då. En stark flotta var fortfarande ideologiskt otänkbart för många republikaner då, speciellt de mest konservativa så kallade Old Republicans från söder då, som senatorn John Randolph till exempel. Men även finansministern Albert Gallantin ansåg att en flotta var en dyr leksak som handelsmän i nordöstra USA skulle använda för att dra in landet i dyra handelskrig då. Så vid den här tiden så hade USAs flotta bara 2 fregatter och 8 mindre skepp. Embargot var ju ett experiment att försöka lösa den här konflikten på fredligt sätt, och det hade kunnat lyckas om det hade varit längre då, för att liksom bli verkligen kännbart för britterna då. Textilfabrikerna stod stilla, det var bröduppror i norra England och brittiska affärs- och industrimän började sätta press på de brittiska politiker att försöka lösa den här konflikten då. Så hade embargot varit länge så hade det kunnat fungera då, men embargot hade ju 2, kan man säga, enorma nackdelar då. Den första var ju att USA också led ekonomiskt av embargot, kanske till och med värre än Storbritannien. Liksom att helt stoppa det ekonomiska systemet och logistiken, det lamslår ju även USA då. I hamnar och varv där alla amerikanska handelsskepp ligger inaktiva och ruttnar och inte tillåts lämna hamn då, då blir det ju problem även på den amerikanska sidan då. För om de här skeppen tillåts lämna hamnarna så skulle de ju smita iväg till Västindien och handla också. Det innebar ju också att den interna handeln i USA lamslogs, för att landets vägnät var ju allt annat än bra. Så att, och avstånden är ju stora även på östkusten, så att det här kommer ju senare att lösas med järnvägar och sen senare då vanliga vägar, men det ligger ju några, järnvägarna ligger ju några decennier bort, så att helt plötsligt så är ju också logistiken inom USA ganska lamslagen också då. Så det är det ena problemet, att USA lider ju minst lika mycket om inte mer än britterna utav embargot. Och den andra orsaken till att embargot är problematiskt är ju också att det splittrar landet väldigt mycket då. Alltså handel, handelsmän, sjöfart och sånt var ju oerhört förknippat med nordstaterna då, speciellt den nordöstra delen av landet, alltså de här 4, alltså 4 vid den här tiden då, inte 5, New England-staterna. Alltså om man tänker sig Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island och så vidare. Handelsmännen förlorar ju oerhört mycket på embargot och protesterar ju väldigt högt. De hade ju hellre fortsatt som det var då. Risken att få sina skepp genomsökta och att vissa av deras sjömän kidnappades, eller i värsta fall att man till och med blir av med ett skepp då och då, det är ju snarare en risk som de här handelsmännen var villiga att ta, eftersom förtjänsterna ändå var så pass stora i den här neutrala handeln som man höll på med dem. Många handelsmän smugglade ju också mycket riktigt för att lindra förlusterna från embargot, som det som embargot skapar då, så att säga. Många startade också en egen industriell tillverkning för att kompensera dem. Men det lustiga är ju också att södern led, eftersom man inte kunde exportera sina stapelgrödor då, tobak och bomull och indigo. Så att södern lider ju också, men södern i det här läget var ju också lite kanske mer lojala då med Jefferson och Madison, som båda var från just södern och Virginia då. Söderns ekonomi hade, om embargot hade hållit på väldigt länge, så hade kanske söderns ekonomi i det långa loppet lidit ännu mer då. Därför att i södern så bygger ju allt på export då, så att säga. Och de fasta kostnaderna, om man uttrycker sig så, var ju väldigt höga då. Det vill säga slavarna behöver ju mat, kläder och sånt alldeles oavsett om det de producerar i form av bomull ruttnar i något lager eller inte då, så att säga. Det fanns ju då de här konservativa republikanerna som ju hävdade också att södern nästan led mer än handelsmännen i nordost utav embargot då. Så det här embargot blev ju partipolitiskt stoff. De försvagade federalisterna hade ju alltid varit prohandel och industri, medan republikanerna varit mer jordbruksorienterade. Federalisterna motsatte sig ju embargot väldigt starkt, eftersom då det stoppade deras inkomstbringande handel då i utbyte mot ett långsökt hopp om att påverka britterna. Och det här ledde ju till den tredje stora nackdelen med embargot. Embargot var ju dåligt utformat och väldigt svårt att implementera också. För att få federalister och handelsmännen i New England då, i städer som Boston och Providence, Hartford, Newport, att inte bryta mot embargot och försöka smuggla, så fick ju den federala staten implementera lagen väldigt barskt då. Tulltjänstemän fick omfattande rättigheter att söka igenom lager och skepp och så vidare. Och det här blir ju oerhört ironiskt på många sätt då för republikanerna, men Jefferson och Madison hade ju bara ett decennium tidigare protesterat oerhört högljutt när federalisterna infört de här uppviglingslagarna som varit ett brott mot konstitutionens andra tillägg om yttrandefrihet. Och nu införde man istället regler som mycket väl kunnat, om de hade fortsatt längre, visa sig vara ett brott mot det fjärde tillägget om otillåtna genomsökningar och beslagtagandet och liknande, så att säga. Så att här är det ju lite ironiskt att det partiet som har makten och som måste tvingas agera i den här världen av internationell konflikt behöver tumma på vissa rättigheter på hemmaplan, och det skapar ju opposition då. Ett år efter att embargot röstat igenom så hördes ju kritik i princip från alla delar av landet då, men mest högljutt i nordöst då, i de federala eller federalistiska styrkefästena då. I mars 1809, samma dag som president Jefferson gjorde sin sista dag som president efter sina två mandatperioder, så röstade kongressen om att avskaffa embargot. Samtidigt behölls ett importförbud gentemot vissa brittiska varor då. Så det här embargot, det blev ett väldigt kostsamt experiment som inte ledde till just något gott då. Och det här är ju ett av, kan man säga, Thomas Jeffersons lågvattensmärken, att han förordade det här embargot så himla starkt då. Det här kanske var Thomas Jefferson när han var som sämst, alltså när han var så här otroligt utopisk och dogmatiskt ideologiskt liksom fokuserad som han kunde vara vissa stunder då, så att säga. Så att embargot blir ju ett stort misslyckande.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så om vi kunde konstatera precis då, så Thomas Jefferson gör ju två mandatperioder, så att landet går ju till presidentval igen 1808, och James Madison sågs ju av många som den naturliga efterträdaren som president till efter Jefferson då. Och vid den här tiden var det ju få delstater som hade allmänna val då. Det är ju en era när oppositionspartiet federalisterna också tappat det mesta, och då var det naturligt att republikanernas kandidat också skulle vinna presidentposten 1808 då. Men Madison utmanades lite grann från två håll ändå då. På grund av embargot så gjorde det här federalistiska partiet med sitt starka fäste i nordöst en liten dödsryckning, kan man säga. Det är ju ett parti som är på väg ut för dem, men man lyckas lyfta fram sin kandidat Charles Coatsworth Pinckney, som precis som Madison hade deltagit på konstitutionskonventet redan 1787, men han hade ju egentligen aldrig någon realistisk chans att vinna eftersom federalisterna var så pass små då. Lite mer besvärande för Madison var ju den interna splittningen i det republikanska partiet, för han utmanades också av den konservativa falangen av republikaner, kallade för Old Republicans då. Mäktiga senatorer från södern som John Randolph och John Tyler of Caroline. De väljer då att lyfta fram James Monroe som presidentkandidat. Enligt de här gamla republikanerna så var ju Monroe en mer ideologiskt renodlad kandidat och en äkta republikan som de såg det, till skillnad från Jefferson och Madison som man tycker har agerat som lite kappvändare. Monroe hade ju till exempel varit antifederalist, det vill säga motståndare till konstitutionen, och Madison var ju väldigt förknippat med konstitutionen och konstitutionskonventet, och Monroe hade också utmanat Madison i de första valen till kongressen då. Monroe var ju fortfarande lite missnöjd med det här ödet som det här Monroe-Pinckney-fördraget lidit som han var med och förhandlade fram. Så han spelade också lite grann delvis med i det här spelet som tredje kandidat. Då. Även om valet 1808 som alla förstod till slut skulle leda till att James Madison ändå segrade och blev landets fjärde president så gjorde federalisterna också framsteg i kongressen. Republikanerna tvingas inse att man inte hade råd att bråka internt utan att man behövde stå enade då. Så den här lilla splittringen inom den så kallade Virginia-dynastin som man brukar kalla den här långa perioden av presidenter från Virginia då. Totalt är det ju 24 år utav presidentskap från Virginia om man räknar in Jefferson, Madison och sen Monroe som kommer efter Madison. Den bådade ju lite illa här inför kriget då. Madison, hur imponerande lärd han än var så hade han ju en ganska blyg och timid sida och Madison hade ju inte alls samma förmåga som Jefferson att hålla samman partiet eller ens sin egen administration då. På väg in i ett krig så skulle ju Madison ha ganska svårt att skapa den här enheten och han bytte mycket ministrar i sin administration ett antal gånger, särskilt på nyckelposter som utrikes- och krigsministerposterna då. Ett undantag från disputer kommer ju dock att bli James Monroe som lade de här olikheterna åt sidan och faktiskt sen tjänstgjorde under Madison som utrikesminister. När Madison tog över som president så uppenbarade sig en chans för honom att hitta en lösning med Storbritannien. Den brittiska utrikesministern George Canning gav sin ambassadör i USA David Erskine i uppdrag att ge finansiell ersättning till USA för den här Chesapeake-incidenten. Samtidigt gavs Erskine tillåtelse att dra tillbaka de här dekreterna som är Orders in Council som om USA återupprättade fulla handelsförbindelser med Storbritannien. Och den här diplomaten var ju verkligen rätt person på rätt plats dessutom för han hade en amerikansk fru och han var ju väldigt positivt inställd till USA då, i alla fall för att vara britt då. För Madison var ju den här utvecklingen ett slutligt bevis på att hans och Jeffersons embargo hade ändå trots allt varit rätt tänkt då. Att det här med att stänga ner handeln skulle få britterna att backa då. Så presidenten annonserade till allas glädje att eftersom britterna tänkte börja respektera amerikanska rättigheter så skulle alla handelsrestriktioner tas bort i juni 1809 då. Men så blev aldrig fallet. Under tiden så hade utrikesminister Canning hamnat i skottgluggen i det brittiska parlamentet där många ville se snarare en tuffare inställning gentemot de forna kolonierna i väst då. Så att Canning, han tvingas sparka den här ambassadören Erskine och under invändning att han hade överträtt sina befogenheter och istället så skickade han en ny ambassadör då i form av Francis James Jackson. Och den här Jackson var ju inte vem som helst då, det är ju han som kallas för Copenhagen Jackson och hade ju ett rykte om sig att stå för det man brukar kalla för kanonbåtsdiplomati. Och det var han som hade levererat det här ultimatumet till Danmark 1806 som ledde till att den brittiska flottan gjorde sin ökända bombning av Köpenhamn året efter då. Danmark var ju vid den här tiden en av Napoleons allierade då, och britterna hade fruktat att Napoleon skulle få kontroll över både den danska, svenska och ryska flottan och ville ju liksom förekomma det här. Så man bombade helt enkelt sönder Köpenhamn och lämnade staden i lågor och eftersom så många som uppemot 2000 civila dog så var det ju en händelse som många kom att fördöma då. Det var faktiskt första gången man använde såna här Congreve-raketer men inte den sista som vi kommer att komma tillbaka till. Det här är de som ska använda sen i bombardemanget i Baltimore 1814 och bli en del av texten i USAs nationalsång. Men det kommer vi komma tillbaka till senare då. Ja, som helst var det lite av ett sidospår. Det brukar bli så när jag pratar men jag hoppas ni hänger med ändå. Hur som helst då, den här nya diplomaten Copenhagen Jackson hade ju inget att erbjuda i USA och snart hade ju relationerna med Madisons administration brutit ihop totalt och istället reste han till New England då, i de delstaterna där han förstod att många amerikaner var mer pro-brittiska och anti-Madison så att säga. Och i rapporter hem så meddelade han till London att USA var ett väldigt splittrat land som man skulle kunna utnyttja dem. Så misstänksamheten mellan länderna började fortsätta eller blev kanske ännu värre vid den här tiden. Så istället för framgång så kom det motgångar för mig som båda sidor anklagade med rätta den andra för att lite grann vilseleda varandra. varandra då. I Storbritannien trodde man att Madison hade vilselett och manipulerat den här tidigare diplomaten Erskine. I USA tyckte man att britterna vilselett Madison och först genom att glänta på dörren för en diplomatisk lösning bara för att stunden senare skicka dit den här Copenhagen Jackson och som man upplevde eftersträvade konflikt och slängde igen den här dörren utav möjlighet då, så att säga. I det här läget så har ju diplomatin då mellan USA och Storbritannien börjat komma till vägs ände då. I USA uppmanade flera viktiga republikanska tidningar till krig och i kongressen fanns förespråkare för upprustning och så att man kunde skydda amerikanska handelsskepp från brittiska övergrepp genom att segla i skyddade konvojer bland annat. En republikansk majoritet i kongressen trodde fortfarande på Jeffersons gamla melodi av ekonomiska sanktioner och att hota med indragen handel. En kommitté i representanthuset ledd av Nathaniel Macon från North Carolina fick i uppdrag att ta fram en slags efterföljare till det tidigare importförbudet eftersom man förstod att det här embargovägen var ju ändå trots allt ett misslyckande då. Förslaget som Macons kommitté presenterade innebar att USA skulle tillåta importen av brittiska och franska varor ifall de fraktades på amerikanska skepp. Tanken var att lite grann slå två flugor i en smäll och både att hålla upp en fasad av restriktioner men samtidigt kunna få in tullavgifter till den federala staten som nästan hade blivit bankrutt av embargot då. Senaten röstade emellertid nej till det här förslaget och Macon och hans kommitté tvingades arbeta fram ett nytt förslag. Och Macons andra förslag var både mildare i tonen men också på gränsen till naivt då. Förslaget innebar att alla handelsrestriktioner togs bort. Samtidigt så fastslogs att om någon av stormakterna, Storbritannien eller Frankrike, kunde nå en uppgörelse med USA och sluta kränka deras rättigheter så skulle handelsrestriktionerna införas mot den andra parten, alltså den tredje parten om man säger så. Det vill säga om Frankrike går med på en uppgörelse så har man handelsrestriktioner mot britterna eller tvärtom då. Napoleon i Paris förstod ju snabbare än Canning i London att amerikanska rättigheter låg ute för förhandling för den som var villig att bjuda högst så att säga. Och Napoleon agerar ju ganska smart då eftersom han ändå inte hade någon flotta starkt nog att kränka amerikanska rättigheter på samma sätt som britterna hade han inte så mycket att förlora ifall han kom överens med USA men ganska mycket att vinna ifall USA och Storbritannien inledde någon form av krig då. Så relativt snart så hade Napoleon meddelat via sin utrikesminister att alla tidigare dekret, alltså de här Berlin och Milan, skulle sluta och gälla vad gäller handel med USA då så att säga. Napoleon spelar ju här lite grann av ett dubbelspel då och Madison gick ju rätt i fällan. Egentligen krävde Napoleon att USA skulle stänga sin handel med britterna innan han formellt drog tillbaka sina dekret då. Men Madison han accepterade ju det här eftersom han desperat ville spela ut länderna mot varandra. Och trodde att han skulle kunna sätta press på britterna. I november 1810 så utfärdade Madison en proklamation om att de franska dekreten var avskaffade och att all handel med Storbritannien skulle förbjudas i februari 1811. Napoleon hade ju emellertid lurat honom och fransmännen fortsatte att stoppa och konfiskera amerikanska gods och amerikanska skepp och britterna satte hårt mot hårt och krävde helt enkelt bevis på att Napoleon verkligen hade avskaffat dekreten och slutat att kränka amerikanska skepp. Så följden blev ju att av liksom Macons förslag och Madisons lite ivriga och naiva agerande i kombination med Napoleons slughet gjorde ju att Storbritannien och USA tog ett stort kliv närmare ett krig då, och att amerikanerna såg britterna som huvudfiende. Saken blev ju heller inte bättre av det som kallas som den lilla Belt-incidenten då, en händelse som liknade Chesapeake-incidenten fast omvända roller då. Visserligen var det återigen ett brittiskt och ett amerikanskt krigsskepp som drabbade samman utanför den amerikanska kusten, men den här gången var det den amerikanska kaptenen som öppnade eld. Namnet på den här incidenten kommer från ett skepp som britterna hade konfiskerat i samband med slaget om Köpenhamn då. Alltså, skeppet kallades ju för Lilla Belt, men var ju då omdöpt till Little Belt. Bara 15 dagar tidigare hade ett brittiskt krigsfartyg stoppat fregatten Spitfire utanför New Jerseys kust då, och kaptenen ombord på amerikanska krigsskeppet President hade fått i order att patrullera området. När kaptenen såg Lilla Belt utanför New York så trodde han att det var samma brittiska skepp då. Båda kaptenerna krävde att det andra skeppet skulle identifiera sig men båda vägrade. Till slut så öppnade båda parter eld och då hade det här mindre Lilla Belt inte så mycket att hämta dem. Totalt 9 britter dog och 23 skadades jämfört med bara en amerikansk skada då. Men det här båda länderna krävde ju naturligtvis en ursäkt och tonläget höjdes ytterligare då. Så nu börjar man röra sig ganska snabbt i riktning mot krig då om inget diplomatiskt genombrott i sista sekunden skulle kunna hindra det då. Samma år, 1811, avfyrades ju skott inte bara på haven utan också längre västerut i landet då, i det här gamla nordvästra territoriet som precis hade börjat organiserats i nya delstater gjorde ursprungsstammar uppror då. Den territoriella guvernören över Indiana Territory, alltså framtida presidenten William Henry Harrison, hade 1809 förhandlat fram det som kallas för Fort Wayne-fördraget. I fördraget hade ett antal stammar avsagt sig anspråken på stora landområden då. En av Shawnee-hövdingarna vid namn Tecumseh motsatte sig det här fördraget då. Han menar att mark alltid måste ägas gemensamt och vara till för alla då. Tillsammans med sin bror Tenskwatawa, en viktig andlig ledare i regionen, allmänt kallad för The Prophet, som förespråkar en slags gammaldags levande, skapar en bred koalition då av stammar i regionen för att motsätta sig nybyggarna. Då. Tecumseh försökte förhandla med William Henry Harrison om att få tillbaka markerna, annars skulle han söka stöd hos britterna. Harrison gav ju emellertid inte upp den här marken som den amerikanska staten hade kommit över. Då. Och det här slutar om att Tecumseh och hans bror till slut gör ett uppror då, tillsammans med ett antal stammar ivrigt påhejade och understödda av britterna i Kanada. Då. Och den här indiankoalitionen var ju mäktig, men Harrison besegrade den i slaget vid Tippecanoe i dagens Indiana 7 november 1811. Då. Tenskwatawas by Prophet Town förstördes till exempel ganska rejält då. Men båda bröderna överlevde och under kommande år så skulle de utgöra ett konstant hot mot amerikanska nybyggare och myndigheter då. I USA däremot, om man kopplar tillbaka till själva huvudberättelsen, så var ju man ju övertygad då, med rätta, om att britterna varit lite medkonspiratörer till Tecumseh och hans bror. Då. Under kriget 1812 skulle ju också Tecumseh delta i striderna på britternas sida. Då. Så det här, de här striderna i väst var ju lite av en försmak av kriget 1812 och skapar ju ytterligare en nagel i ögat på USA som också då försämrar relationen med britterna då. Speciellt i västra USA så skapar den här striden mycket upprördhet och från den regionen skulle ju en ny generation politiker väljas in i kongressen 1811 då, de så kallade krigshökarna som inte skulle tveka att föra landet in i krig mot Storbritannien. Så att den här konflikten 1811 med Tecumseh är ju ett viktigt kapitel för att förstå den här upprördheten som leder fram mot en krigsförklaring då. Men då har vi sett här lite grann hur USA försökt att manövrera med embargon och non-importation och lite olika åtgärder för att med handel som vapen försöka få eftergifter från de två stormakterna då. Embargot 1807 blev ett jättestort misslyckande. Det finns också ett antal sådana här incidenter då. Chesapeake-incidenten och Lilla Belt-incidenten och det här slaget vid Tippecanoe som spärrar på där striderna är en liten försmak mot vad som komma skall då. Men då har vi sett egentligen hur relationerna med britterna helt har gått ut för då, lite med hjälp av Napoleons slughet. Och i nästa avsnitt ska vi kolla lite grann mer på själva krigsförklaring och krigsutbrott. Men mer om det då. Tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. buttery. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.